I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi är glada att vi återigen har vår vän Tumi med oss i Gentlemanualen. Tumi är alltså rese- och livsstilsprodukter. Man är globalt ledande inom rese- och livsstilsprodukter.
Precis, och inte minst den här härliga serien Tegra Light som vi har pratat lite extra om.
Ja, och Light är verkligen...
Det är budordet, kan man säga.
Ja, men verkligen. Alltså, de är så lätta, de här väskorna.
Ja, och jag vill nog göra en liten korrigering, en liten ändring från vårt förra avsnitt där jag pratade om Tumi Trace. Det är alltså inte en GPS som är i väskan, utan det är en ID-tagg. Som man då kan registrera på hemsidan. Men fyller fortfarande samma funktion. Och jag som ska åka till Pitti ganska snart, den här modemässan i Florens, kan ju säga att lätt väska som skyddar och fortfarande möjliggör för maximalt bagage och en Tumi Trace är ju nyckeln när man reser just i Florens.
Helt det... perfekt. Och rimmar ju dessutom med exklusivitet och stil, som ju också är
verkligen
Tumis ledord. Jag var ju iväg häromveckan.
Ja, du var det.
Och flög runt. Och vad passade bättre då?
Än att rasta Tumin.
Exakt. Tumin följde med. Och det här var ju verkligen så perfekt. Lätt och stryktåligt. Passar alltså helt perfekt. Man hittar ju Tumi på nätet inte minst. Och över hela världen. Men...
framförallt i butiken på Birger Jarlsgatan i Stockholm.
Där, det är dit man går när man ska uppdatera sin resegarderob hos Tumi som redan har över 125 patent.
Och vi kanske ska säga det också att Tegra Light är ju inte bara incheckningsbara bagage utan även carry-ons, alltså handbagage. Det finns ju massa olika färger också, så vill man se mer av dem så kan man titta på våra bilder från Gentlemanualens Instagram-konto och våra privata.
Det gör man med fördel och det här är ju en kär vän när man är ute och reser. Och det här, jag kan ju tillägga det också, det är ju inte bara för flyg.
Nej, absolut inte.
Det är ju i allra högsta grad för alla tänkbara resor och Tumi har ju även mjuka bags också, kan ju tilläggas. Vi säger stort tack till Tumi.
Tack.
Vi är tillbaks.
Ja, och vilket avsnitt vi har på gång alltså.
Det har vi och alltså, vi är ju fortfarande lite i chock här av olika anledningar, men vi sitter alltså och spelar in, vi återkommer ju till det ofta. Vi sitter på At Six i Stockholm och vem står med mörka solglasögon och liksom så här skräckfilms kikar in här i vår poddstudio om...
I vårt lilla bås.
Ja, om inte Petter Stordalen.
Ja, jag såg ju Petter Stordalen i ett avsnitt av Benjamins nyligen. Och jag blev ju, alltså jag har ju alltid tyckt att han är en fascinerande karaktär, men jag blev bara positivt förstärkt i mitt intryck av honom.
Pirrar det lite?
Ja, men jag gillar ju på något sätt, alltså det var ju en diskussion om huruvida pandemin var bra eller dålig, och jag älskar ju att han var väldigt rak i sitt besked att det fanns ingenting bra med pandemin. Och sen förstår jag ju liksom hur diskussionen gick, att det finns olika syn på om vi människor har kommit närmare varandra i den här gemensamma situationen. Men jag hävdar ju att jag hade gärna varit utan den.
Ja, och alltså, man kan ju förstå att han är väl en av de som var mest drabbad liksom, i...
Ja,
man talar affärsverksamhet.
Det var lite det som var hela diskussionen som jag verkligen kan köra. Både Petter Stordalen och Ekengren, kocken, som har hantverket.
Okay,
Stefan Ekengren, potatismästaren. De sa ju bägge samma sak. Att, ja, det är klart att alla har varit i den. Men det är ju vissa branscher som har utsatts betydligt hårdare än andra. Och det tycker jag är ganska, alltså, nästintill arrogant att påstå motsatsen i. Liksom.
Ja, nu vet jag inte vem det var som gjorde det. Men
det var artisten Elephant som spenderade större delen av programmet med att spå i tarotkort. Du kan ju förstå hur snabbt hon förlorade mitt intresse ungefär.
Ja, nej,
men.
Jag får se avsnittet och så får jag ta fram...
Det var trevligt, det var kul annars. Men väldigt skriptat känns det.
Men nu är i alla fall inte herr Stordalen precis utanför vårt fönster. Men vi sitter i alla fall i studion. Och vi har så mycket att...
Du är ju hemkommen från Miami.
Ja, men jag är ju det faktiskt. Och det var... knappt att jag kom hem. Jag vet inte om du har sett på Instagram eller andra sociala medier eller kanske på YouTube med... Det brukar ofta vara amerikaner som får några sådana här, vad det kan heta, flight rages. Alltså
ja,
cabin
absolut.
Rages.
Ja, det är ju en underhållande kategori på sociala medier.
Jag fick ju alltså uppleva det.
Nej.
Jo.
Okej.
Okay. Skulle flyga mellan Miami och JFK, alltså New York. Vi rullar ut på...
tarmacken.
Jäklar, tack Andreas. Och varpå det är en man bakom mig.
Mm.
Inte precis bakom mig, men raderna bakom mig. Som tar sin väska för att han ska gå av.
Oj! Oväntat.
Ja, så att han går fram då till liksom främre dörren där. Och det blir ju liksom...
lite kaos.
Ja, det var inte helt önskvärt.
Nej,
från personalen och piloten. Så att han, lång historia kort, han kallar en svart kvinna i personalen då för ett ord som man aldrig någonsin ska använda.
Fy fan, vilken gris alltså.
Ja, och till saken hörde att han såg inte ut som en nallabjörn, den här mannen.
Nej.
Det såg ut som att han hade rymt från ett fängelse i Colombia ungefär.
Okej.
Okay. Han var liksom helkroppstatuerad och linne.
Det är en läskig miljö. Alltså jag är inte flygrädd egentligen så. Men man är ju så jävla utsatt eftersom när de där dörrarna slår igen. Då, det finns ju liksom inget protokoll för att backa ur.
Nej, det var ganska obehagligt. Det gick så långt så att vi satt där så länge så att de sa dra ner de här solskydden. Och sett på AC:n.
Oj, då vet man att här kommer vi inte lyfta i företaget.
Och hela tiden så var det då en kvinna som pratade med polisen i mobiltelefonen och med honom samtidigt. För att han skulle lämna planet. Sen lyckades hon då förhandla med honom så att...
Proffs, vilken diplomat.
Ja, hon var riktigt... sen applåderade alla. Det var lite filmiskt för att han...
Han hade nog en ganska... trist flight. När alla hatar honom villkorslöst.
Ja, det blev ju ingen flight för honom.
Ja, han fick gå av.
Han gick av på, jag tror att när han hade, de insåg att precis vad, om vi lyfter med honom
alltså,
så kan
vad som helst hända. Ja.
Och det var ju väldigt skönt att, så att polisen slapp, han kände, eller han insåg väl att okej, jag kommer få ett längre straff om jag ska bli avlyft.
Det är också en aspekt i det hela, att man är inte helt, det är inte helt riskfritt att ställa till en scen på ett flygplan.
Nej, han var väl
2023.
Han var väl inte, ja, han var tillräckligt smart för att förstå att, ja,
det var ju tur det. Jag trodde du menade att hon förhandlade med honom och sätta sig ner så att vi kan lyfta liksom.
Nej, 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 det var ju, det var ju till slutet.
Ja, vad bra. Skönt.
Så att nej, men det var nej, men annars var det ju helt fantastiskt.
Men på tal om det, har jag berättat i podden, jag kan ha gjort det någon gång.
Att du har suttit i colombianskt fängelse?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, det, nej.
Men hur en passagerare fick en, alltså kollapsade under en flygresa precis i mitt knä. Det är värt att upprepa.
Nej, vi har inte pratat, hoppas det inte var någon pressresa bara, att det var för mycket dricka.
Nej, 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 det var ingen alkohol involverad alls. Det här var en pressresa i och för sig, men det var inte, men det var bara en flight ner till en pressresa, så jag flög själv. Jag var ända från Sverige, men det var en,
det låter ju hemskt.
En man i, ja, man kan väl säga en något tyngre man.
Okej, okay, det kan ha varit relaterat då till det. Men
nej, men han, för det var inte att han var berusad.
Nej, nej.
Men däremot, han satt kanske 5, 6, 7 platser framför mig. Och så ser jag bara honom ställa sig upp för att kanske gå på toaletten eller något som var bakom mig en bit bak. Och så ser man liksom, och det här är ju hemskt såklart, men man ser i hans ögon hur, du vet, ja, det blir liksom blankt.
Mm.
Och för när han är 3 meter bort, så bara ser man hur alltså från mig, så ser man hur stegen viker, hans ben viker sig för honom. Så han bara hemskt dundrar ner i gången. Och då visade det sig att, alltså en, precis på mig. Och det var inte jobbigt för min del, det var inte det jag menar, utan bara obehagligt. Nej. Läskigt. För att jag visste inte, är det här en person som har liksom, alltså första instinkten var han tagit typ. Men sen visade det sig, som tur var, att det var insulin.
Okay.
Det är ju inte att leka med heller. Men
var det någon som hade det med sig eller vad?
Nej, men det var ju, det roliga i det hela, eller det lyckliga i det hela, det var ju att mitt emot mig på andra sidan gången sitter en läkare. Vad är oddsen för det liksom? Så att det var, han var ju, och där ser man ju hur skarpa folk som jobbar inom sjukvården. Och det behöver man ju inte vara liksom överläkare för att vara, men hur snabbt så här, okej, okay, tryck i honom Coca-Cola nu, upp med benen så att blodet rinner ner i huvudet. Och det tog ju fortfarande en halvtimme eller någonting innan han vaknade till, så det var ju läskigt.
Oh.
Plus att han inte pratade svenska eller engelska, vilket gjorde det hela, när han väl vaknade till liv, så blev det ju så här, man vill veta som läkare, antar jag, vad är det som behöver du ha liksom insulin? Har du någon medicin själv? Eller, alltså du förstår vad jag menar. Men det gick lyckligt. Men det var en jävligt läskig grej. Eftersom just det händer mitt uppe i luften. Du kan inte tillkalla ambulans förrän du landar på, tror du var Hamburgs flygplats eller något sånt där.
Det där var ju inte kul.
Nej, men det var en upplevelse.
Men vad skönt att han verkade ha klarat sig. Mm. Någonting roligt hände ju mig däremot i Miami.
Ja, kör.
Det var att jag har hittat min drömpersona.
Ja, så härligt.
Vi har ju liksom vädrat begreppet SKL.
Ja.
Nu har vi ju sagt det så många gånger att vi kan ju faktiskt börja uttala det där ordet nu helt och hållet.
Ja.
Storkukslugnet.
Precis.
Och
som även är besläktat lite med stealth wealth, som nu till och med mainstream media har börjat använda sig av.
Ja, men det är ju verkligen så. Det har ju gått inflation nu i det här begreppet.
Verkligen.
I kvällstidningar, i dagstidningar och i det man kan generalisera som övrig bredmedia.
Just det.
Och den här mannen, han hade liksom, han hade passerat. Han var
beyond. Den här personen du
Han var liksom, om jag nu ska väldigt korta drag, så hade han hade växt förbi
hypen.
Open walks.
Ja, men kul. Jag gillar det här.
Han hade gjort det där. Han hade bockat av det där.
Ja.
Så att jag sitter då på det som heter Soho Beach House.
Just det.
I Miami.
En av de första, om inte den första, Soho House-öppningen, va?
Ja, om jag har förstått det rätt så är det ju det. Och jag har inte kollat upp det här, men det är från säkra källor så är det så.
Kul.
Det här var då, jag vet inte hur man ska förklara, halvt ute, halvt inne. Det var liksom
Inte trendmässigt utan placeringsmässigt. Okej.
Okay. rent placeringsmässigt. Eller så var det utomhus. Jag minns inte om det var ett glastak. Men det var oerhört varmt i alla fall.
Ja, just det.
Och det jag var nog ute. Varför kommer jag inte ihåg det här för? Men det var i alla fall såna här fysiska, stora, stora fläktar. Vilket bidrar till en coolhet som jag gillar.
Ja.
När det är liksom... De har en diameter på liksom en meter eller mer som står på golvet och hänger från
dem. Men det är ingen Carola-fläkt på scenen? Eller? Alltså det,
nej, men det är om man skulle nog kunna jämföra det med.
Ja, men det ger lite effekt och framförallt svalka då.
Ja, exakt. För så det var ju otroligt fuktigt och sen så väldigt, väldigt varmt. Det var mellan 32 och 35 grader.
Oj,
liksom.
Wow.
Men nu slår jag mig. Det måste ju ha varit utomhus, annars skulle de ha haft AC. Okej, nu ska jag inte haka upp mig på det. Men där satt det en man i alla fall, i blå t-shirt, blå jeans, en blå keps. Han kan ha varit 65, 70 år kanske. Mm. Jag ser ryggen på en kvinna som han har något form av. Jag vet inte om det är en dejt eller om det är ett affärsmöte. Mm. Men de är väldigt liksom, de har ingen fysisk kontakt.
Nej.
Hon har en Birkin bag som hon har lindat en scarf, alltså så väldigt chic,
elegant
på handtaget. Han sitter där och är väldigt avslappnad och han har en ny Daytona på sig. Jag känner direkt att det här är en open walk man. För jag ser inte hans skor. Liksom.
Det är en bra gissning. Skulle jag säga.
Ja, jag kände att jag blev väldigt intresserad av honom. Liksom. Det kan ju låta speciellt. Men det är, så är, man är ju,
men man vill man är ju ändå att stereotypen ska besannas eller inte. Men man vill ändå...
Exakt. Man vill sätta honom i ett mentalt fack utan att känna att man är generaliserad.
Utan att man har hälsat.
Men man är ändå generaliserande och så vidare. Men han har ju inte dem på fötterna. Utan istället så har han ju då en modell som jag för ett halvår sedan hade satt i facket Echos flagship på Ströget.
Ja, vad roligt.
Och...
Kostar inte som ett par Echo, kanske?
Nej, det var det som jag då kände att... Sen så fick jag då någon form av flashback till bilder man har sett. Och till när jag då sprang in i... Eller när du och jag sprang in i åtminstone två av sönerna Arnaud i Genève. Så jag googlar då Loro Piana's sneaker. Och då kommer den här upp som första träff. Det är då en ullsneaker.
Okej. Okay.
Från Loro Piana som jag tror kostar 1700 dollar.
Åh, herregud, vad oskönt på något sätt.
Ja, alltså...
Alltså, all heder till att han har tagit klivet förbi det mest obvious och igenkännande i hela deras produktportfölj. Alltså Open Walks eller Summer Walks. Men det är ju för mig helt absurt.
Det är det ju faktiskt. Och jag tror att det var väl kanske det man kände när Mokka-skon kom också. Ja.
Jo, absolut.
Men jag vet inte om du känner till den här modellen som heter The Gift of Kings.
Okej.
Okay. 360.
Ja.
Alltså The Gift of Kings 360. Jag måste ju läsa innan till här nu. LP Flexi Walk Sneaker in Virgin Wool.
Okej.
Okay. Nu är det här maj 2023 och jag är ju helt 200% övertygad om att The Gift of Kings sneaken är ju den nya.
Okej, okay. Vad intressant.
Det är...
Är den tillräckligt hög igenkänningsfaktor i för att bli en ny Open Walk eller Summer Walk?
Jag tror så här, den kommer ju absolut inte bli
lika hypad,
men jag tror att de som vill
de som är trötta på alla medelklassmänniskor som springer omkring i antingen kopior eller för den delen original, de som har liksom anammat typ som jag har gjort, ska jag vara fullt ärlig med, men det är ju en skillnad de som kanske tycker att går och handlar på Loropiana ska inte vara för vem som helst.
Nej, men de som vill skilja sig från... De som inte gillar att nu Aftonbladet skriver om...
Ja, helt rimligt.
De kommer gilla Gift of Kings 360 LP Flexi Walk Sneaker.
Min enda negativa input på bilden du målat upp av den här mannen är ju att det låter lite som att han har gått till Loropiana och köpt allt. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Jag vet ju inte, jag har inte sett
helt och hållet. Det jag snöade in på med honom, eller en av 100 saker jag snöade in på med honom, det var att han hade en logga på kepsen som jag aldrig någonsin har sett.
Okay.
Sen när han gick så såg jag då snett bakifrån. Mm. Då var det en swoosh på.
Jaha.
Det var någon form av samarbete med Nike, vilket då gjorde att han steg ännu mer.
Ja, 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 absolut.
För att det gjorde honom mindre ängslig.
Ja, jag förstår. Jag har väl en tudelad bild till allt det där med, inte bara liksom Loropiana, men alla de här varumärkena. Jag vill nog fortfarande stå fast vid att det är mer spännande för mig med människor som blandar olika varumärken. Även om nu en viss look väldigt tydligt är förknippad med till exempel Loropiana eller till exempel med Brunello Cucinelli. Jag är egentligen inte så mycket emot enstaka plagg från dem. Men det som är fascinerande med människor som klär sig väl eller som inspirerande, det är ju när man kan visa på någon form av personlighet, åtminstone i att, ja, men vet du vad, jag har inte bara gått in och köpt en skyltdocka. Och det gäller ju även om man älskar Ralph Laurens magiska styling. Och det är lätt.
Jag håller helt med.
Jag hade gärna gått in och köpt en hel look för att de är väldigt väl designade och väl stylade. Men det är ju liksom inte det som gör en person välklädd. Det är ju personligheten. Att...
Jag tror att det faktum att han faktiskt hade en t-shirt på sig. Ser man liksom den typiska uppenbåkunden i min värld, så är det ju en man som ofta har skjortan utan på chinos eller byxor.
Eller stickad kashmirtröja.
Ja, och nu var han istället en 70-åring som var jäkligt tight.
Ja, det är kul.
Men alltså den här Gift of Kings är ju ingenting annat än en flyknit.
Varför jag reagerar lite när du sa Gift of Kings är, för de har ju även en catchphrase som heter The Fiber of the Gods. Och det är ju Vicuña. Alltså, det har ju inte med varandra att göra direkt så. Men de är ju ganska duktiga på sin copy där. Eller så här, de bygger ju mycket den typen av...
Ja, absolut. Och Gift of Kings är då helt enkelt, och det visste inte jag, det är deras... kollektionsnamn på den finaste ullen i världen, enligt dem då.
Ja. Spännande.
Så att, nog om det, men ja.
Men om man säger, för en grej som är intressant, du har varit i Miami och det är kul att prata lite om hur olika stilar definierar olika städer. Och det behöver man inte liksom lägga någon värdering i vad man själv tycker, utan mer, för mig känns det som Miami har en viss stil. Precis som att LA i allra högsta grad har en viss
Verkligen.
Stil. London har en viss stil. Paris, alltså, det är ju ganska fascinerande där. Stockholm också för en del faktiskt.
Jag har varit i Miami en gång innan, blev besatt.
Mm.
Det här är andra gången, 10 år efter då, och är ännu mer besatt. Men vet ju också att rent privat så skulle jag ha råd att bo där 2 dygn kanske.
Ja, men det där är
men om man får drömma lite så...
Ja, och det gäller ju LA också. Det vet jag pratade om efter jag var där på pressresa förra hösten. Att hade man åkt dit själv och bott där, så hade det gått ganska fort innan man behövde flytta hem.
Innan fogden hade kommit och knackat på rum 217.
Men jag tänkte nästan mer på den här... Alltså vad som anses, eller i alla fall, jag vet ju inte, jag bor ju inte i varken Miami eller LA, men bilden av städerna, precis som bilden av Upper East Side, är lite mer gamla pengar, lite mattare, lite mer nött.
Det här skulle jag säga, så som jag upplever det, är totala motsatsen.
Exakt, exakt så.
Och
färg, nytt, blankt, vitaste tänderna som går att hitta. Nej, men förstår du vad jag menar?
Absolut, och väldigt väldigt härligt på sommaren.
Ja, ja, ja. Det är inget, det är verkligen inget.
Men ska jag vara helt ärlig så har jag svårt att sätta fingret på vad som är den typiska Miami-stilen. Ja. Jag är inte rätt man. Bara att jag gillar liksom allt jag ser.
Ja.
På något sätt. Och det är klart att det är nyhetens behag också. Sen tröttnar man ju.
Så är det ju.
Men den verkligen så här som när man var barn och första gången kom till en ny destination och kände att det här vill jag inte lämna. Men
jag kan gilla bägge delarna rent stilmässigt, men jag kan tycka det är en otroligt stor skillnad mellan den här, om man säger så, europeisk aristokrati.
Mm.
I stil, alltså där det premieras att saker är använda, naggade, patinerade. Det liksom finns ingen, det finns ett adderat värde i det, för att den som vet, den vet. Medan min bild i alla fall, och det är såklart präglat väldigt mycket av tv, men där framförallt LA, jag skulle nog ändå säga att Miami har en del i det, att alltså den kan inte vara vit nog, alltså den är optiskt vit.
Uh-huh.
Vilket också blir väldigt krispigt och väldigt så här. Patina är ett fult ord.
Absolut.
I de två städerna.
Nej, men så är det väl. Och det handlar väl kanske om att det är ett så mycket nyare land på många sätt.
Nej, men,
och att man ser på rikedom på ett annat sätt. Och man ser på nya pengar versus gamla pengar på olika sätt.
Ja, och som sagt, det är ingen värdering i det övrigt. Det är bara att det är två olika sätt. Att tänk typ linnekostym till exempel. Den klassiska bilden av brittiska kolonialister i liksom lite skrynkliga, beiga linnekostymer. Det finns ju en skärm i. Men jag förstår ju också motsatsen i att ha någonting som är så välpressat att det inte finns en skrynkla på det. Med ett kragstånd på skjortan som står av sig själv när du kliver ur den. Liksom. Det har också någonting. Alltså, det är bara två olika sidor av stilmyntet, om man säger så.
Verkligen. Det Miami också har, det är sitt design district.
Ja.
Det aldrig någonsin hade varit. Men med några av världens absolut bästa butiker. Alltså där exempelvis just Patek och Loro Piana har flagships som är tre, fyra plans hus som är så estetiskt fulländade att man bara vill krama om hela världen.
Har inte Miami också ganska mycket konstscen?
Jo.
Alltså så här Art Basel Miami till, alltså det är mycket.
Det är väldigt mycket, kultur.
Och där kommer helt plötsligt den här stealth wealth aspekten in i det också, för jag menar, var det några som var tidiga med Loro Piana looken, så var det ju
konstvärlden
och konsthandlare, gallerister och liknande. Alltså, det är ju lite som den gamla skolans klockhandlare med John Goldberger. Att där var det verkligen inte välpressat. Och sådär. Där var det snarare Manchester-byxor med lite 2 centimeter långa och ett par open walks och en blå bespoke-kavaj som hängt med sedan liksom 1973, men sitter bra.
Ja, men åk till Miami, man kan bo på Soho Beach House, absolut ska man göra det. Men man kan också bo på The Setai, där bodde jag.
Härligt.
Och så går man till Design District, och så går man till Bell Harbor heter det.
Och så käkar man en Cuban sandwich kanske.
Ja, det gör man, och så dricker man väldigt mycket krispigt vitt vin.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du, från en lyxputte till en annan, höll jag på att säga. Vi har ju ett avsnitt där vi faktiskt ska prata lite bil. Sotheby's har ju haft en av de härligaste aktionerna på länge med svensk koppling. Som du uppmärksammade mig på. Jag satt ju som ett barn liksom i en leksaksaffär när jag scrollade igenom de här... auktionslotterna eller vad man kallar det.
Jag tyckte att det var en smickrande och kul övergång du hade. Jag vill bara tillägga att jag betalade ungefär en promille av den här resan.
Jag skojar
själv.
Bara.
Jag vill bara klargöra det. Men bilar. Ja. Bilauktion.
Och det var ju då en auktion där som var baserad på framförallt två kollektioner, alltså två privatsamlares kollektioner, varav den ena går under namnet, eller gick under namnet, The Aurora Collection. Och där har vi svenskkopplingen att det är Aje Philipsson som säljer.
Som har hela
sitt
tidig,
liv.
Ja. Tidig ålder gått under epitetet Kungavännen.
Ja, och
om vi nu ska, presentera alltså, honom på något sätt.
Ja, så. Verkligen. Och där kan man ju säga, det här är ju, ja, och jag tror jag kan tala för oss bägge när vi säger att vi är ju inga bil... konnessiaurer. Alltså, vi kommer inte sitta och prata om vilken bilmodell som tekniskt har varit bäst av de här.
Nej, vi
pratar om vad vi tycker
vi
är
vet
trevligast.
Vi vet verkligen vad vi tycker är snyggt.
Verkligen.
Och, men vi har inte, vi kan mindre om insidan än utsidan.
Precis. Jag vet inte vad det är för växellåda på en Ferrari från 1961.
Men man kan väl säga så här att Aje Philipsson, bortsett från att han har ett epitet som kungavän, så har han ju, det har ju gått mycket rykten om honom som en av Europas i särklass största bilsamlare. Mm. Och nu blev det här ju då
bekräftat, får man
bekräftat
säga.
Och han har via auktion då sålt 14 av sina bilar och har då väldigt många kvar, kan man ju tillägga.
Stor Ferrari-entusiast, märker man. Alltså, stor Ferrari-samlare. Och jag kan ju säga, det som är egentligen, utan att ens fokusera så mycket på vilken bil man gillar mest, så det som är roligast med de här reaktionerna som icke då motorsports- eller bilentusiast egentligen, det är ju att se parallellen till klockor, där jag vet att vi bägge är betydligt mer bevandrade. För att om man tittar på de bilar som betingar högst pris och som känns mest spännande rent ut sagt. Faktiskt, inte bara för att de är dyrast utan rent estetiskt. Det är ju väldigt mycket så här 50, 60, 70-tal. Och den kopplingen till klockor, både estetiskt men också emotionellt, är ju väldigt stark.
Nej, men alltså om jag ska välja ett årtionde för klockor. Jag väljer tveklöst 70-talet. Mm. Om jag ska välja detsamma för bilar, tveklöst 70-talet. Ja. Och det, Den här samlingen är ju relativt bred när det kommer till årtionden.
Absolut.
Men jag känner direkt att 70-talet, där kommer de snyggaste bilarna ifrån ur hans kollektion. Nu har jag, kan man ju definitivt säga, jag har inte sett de bilarna som han inte har sålt nu då. Men.
Jag är nog mer 60-tal tror jag.
Ja, intressant.
Både klockor och, alltså 70-tal såklart, för att det är den största revolutionen estetiskt med hela den här jänta integrerade sportklocks lanseringen från flera varumärken under från 72 till egentligen 77 kan man säga att de fyra riktigt stora klassikerna lanserades. Alla var ju inte jänta men de var inspirerade av samma formspråk. Och där tycker jag att kopplingen mellan till exempel Lamborghinis formspråk under 70-talet och Royal Oak, det är så sjukt tydligt.
Det är kul att se just Lamborghini som just under 70-talet stod för såna fantastiska modeller som jag med glädje skulle både äga och köra idag om jag hade möjlighet. Men ett varumärke, inte modell, som är som idag står för världen som jag inte vill förknippas med.
Nej,
och det har ju såklart med utveckling av både design men inte minst kundgrupp.
Frågan är bara, jag är ju...
Är du med på hur jag...
100% med, jag kan inte hålla med mer. Alltså det är bland de minst intressanta varumärkena jag vet. Inte för deras prestanda utan för deras image. Men frågan är om inte liksom en Countach tillbaks på 70-talet hade lite samma klientell ändå.
Om ni lyssnar och tycker att vi uttalar saker fel.
Ja, det får ni jättegärna.
Kan det vara så att det heter Countach?
Heter det det?
Nej, det
ja, men
vill
det
jag bara...
Det är snyggt i sådana fall. Sen har vi en klassiker som egentligen kanske inte är 70-tal utan snarare 80-tal. Testarossa. Den vill jag hävda att jag har koll på uttaget.
Och nu byter vi varumärken.
Ja, Ferrari.
Vill vi bara säga.
Men det finns ju många likheter fortfarande mellan det här kantiga, skarpa, vassa. Om man jämför med 60-talets runda, alltså där oavsett om det var Ferrari eller Jaguar, så var alltså E-Type, Ferrari, alltså 250 GT SWB Berlinetta var ju den stora, en 1961. Det är den, tycker jag, ja, det bevisade väl priserna också, den mest eftertraktade bilen ur den här Aurora Collection. Men det finns, alltså frågan är om det någonsin har gjorts vackrare bilar.
Apropå just 70-tal så Lamborghini Miura är en annan.
Ah, just det.
Härlig. Nu hoppar vi både mellan varumärken och modeller här. Och mig veterligen så fanns det ingen Lamborghini i...
Nej, men det fanns, men det, ju, det fanns två samlingar.
Vi romantiserar nu, och det var jag som gick in på, tror jag, på Lamborghini. Men
ja,
det ju...
men det fanns också, i den här auktionen fanns det ju två samlare. Så det var en del den svenska, då, Aurora, och sen var det en italiensk samlare, vad jag förstod. En annan grej som slog mig, och det var faktiskt inte heller från Aurora Collection, men i samma auktion som sagt, det är ju de här 1920- och 30-talsbilarna, du vet.
Då blir det mer maskerad för mig.
Exakt, det blir vevgrammofon och monockel.
Inte för väldigt att... trött pipa som någon går runt och röker.
Det är ju samma sak, inte riktigt med klockor. För om du tittar, Cartiers mest klassiska modeller är ju 20-30-tal, skulle jag säga. Så där tycker jag klockindustrin kanske fortfarande är mer relevant än vad bilindustrins produkter var från samma period. Men om du tittar på klockor... första, alltså 1910, du vet de här första armbandsuren. Det är ju samma sak. Det är också vevgrammofon. Alltså det går, jag har all respekt till folk som är genuina entusiaster och älskar bilar, men det är ju liksom bara Ralph Lauren och Jay Leno som kommer undan med att komma åkande i en 1920-tals bil.
Jag tänkte ju säga det vore ju lite coolt om det sipprade ut att Ralph Lauren har köpt alla de här bilarna. Vore inte det?
Absolut, men han har ju väldigt etablerat och erkänt bil.
Ja, men det var just därför jag tänkte att det vore, om han nu liksom, han fyller på i sitt garage.
Ja, men det gör han nog. Men jag har ingen...
Med de här med Aurora. Vad hade du, om vi säger så här, vad hade du för favorit ur den här?
Ja, men det är definitivt den här 1961 Ferrari 250 GT. Det finns ju massa Ferrari 250 och jag är den sista att säga att jag är expert på respektive version. Men den som heter SWB Berlinetta, Det finns flera olika Berlinetta också som jag har förstått. Men den 60-tal överlag, det finns så, alltså de är så sjukt fina. Det finns även Lusso som är otrolig. Men det är ju typ som en Volvo P1800 på steroider. Alltså estetiska steroider. Väldigt, väldigt vackra bilar.
Jag ska välja en bil som jag inte köpte.
Okej, okay, som du missade precis.
Men som såldes för 2.311.250 euro. Och den är ju då från början av 70-talet.
Ja.
1973 närmare bestämt. En Ferrari 365 GTS 4 Daytona Spider.
Ah, men Daytona, alltså det är ju...
Den går långt.
Var inte... Nu kanske vi får backning om jag har fel här. Men var inte Ferrari Daytona med i första säsongen av Miami Vice? Innan han bytte till en Testarossa. Kan det vara så? En svart Ferrari Daytona. Jag säger inte att det var exakt den versionen. Men jag vill minnas att... För det var ju otroligt fascinerande. Jag vill... Någonstans ligger det i bakhuvudet att jag har sett... Första och andra eller bara första säsongen. Men...
Vi kan i alla fall konstatera att Pelle,
ja,
det är italienska för läder.
Jaha, vad härligt.
Eller skinn kanske.
Skinn rättare sagt. Läder, ja, är väl...
Ja. Pelle Nera finns det i den här...
Okej.
Okay. Poro Pelle är ju äkta skinn.
Ah.
Det tyckte jag var väldigt roligt när jag fick reda på det första gången.
Ja, det är bra.
Men,
min enda sista lilla iakttagelse från den här härliga aktionen, som är lite negativ, det är ju att likväl som jag kan tycka att Ferrari kanske har gjort tidernas vackraste bilar, framförallt enligt mig då 50-60-tal, men de här bilarna som... rent tekniskt var fantastiska även 2000-tal och framåt som var med i den här Aurora Collection. Du vet, det kittlar ingenting för mig.
Nej, du går inte igång där.
Men det är, jag tror att det har lite med att de är i den här, det här gäller klockor också, det här facket innan det blir nostalgi. Mm. För en Testarossa var ungefär det tröttaste man kunde ha när jag, alltså typ där sent 90-tal tidigt 2000-tal. Det var ju liksom, det var en förlegad bil. Jag kommer ihåg en granne till mig i Göteborg hade en gammal Testarossa och den, alltså jag vågar inte
säga. Var det men... liksom, var det räkpengar då? Var det så man tänkte
nej,
då?
Nej, det roliga var att han var inte, det var inte en nyköpt bil. Han hade köpt en begagnat och jag tror, om jag minns rätt, att det var så här 200-300 000. En halv miljon max. Nu kostar ju i alla fall en av de här gick för 180 000 euro. Och då vet jag inte om slagavgift eller sådär är inkluderat. Så att vi har ju sett det på klockor också, hur vissa årtionden har varit svala för att sen helt plötsligt växa igen. Och det är liksom som att nostalgin måste kicka in. Det är lite för modernt. 2000-tal Ferrari. Och jag kan känna, de sålde ju den första Ferrari Monza på auktion. Den var ju från 2019, så den är väldigt ny. Det är den Zlatan har, tror jag. Om jag förstått det rätt. Men det är också en bil. Den är ju otroligt imponerande på många sätt. Men den är helt ointressant, tycker jag. För mig, alltså rent
estetiskt. Det kommer bli... Jag undrar om det här blir rekord i mail nu till oss. Men vi talar om de här ämnena på vårt sätt. Och det är så vi funkar, brukar jag säga.
Men det är också så här... All respekt till folk som ser andra saker i de här bilarna än vad vi gör. Vi utgår återigen för vår perspektiv. Och jag... kan bara säga samma sak.
Ja, men så är det ju. Det gäller ju allt det vi pratar om.
Ja, vissa klockor från 90-talet är för mig helt ointressanta fortfarande. För det har inte liksom... romantiken har inte börjat komma tillbaka sen.
Nej.
Så det är ett fönster där på det som... I klockvärlden snackar man ju om vintage, neo-vintage. Och ännu tidigare då så är det antik. Antika klockor, inte speciellt intressant tycker jag. Vintage, jätteintressant. Neo-vintage då som är mellan modern och vintage kan man väl säga. Det är till exempel om man pratar i klockvärlden när branschen gick från plexiglas till safirglas. Men klockorna var i övrigt ganska lika.
Vi har ju pratat mycket om likheterna mellan bilar och klockor. Och en väldigt viktig del är ju det här med tilldelning också.
Ja,
men att tittar man då på den här Monsan som han sålde nu. Så, och den gick ju för, jag vet inte om du sa det, men 2 miljoner 423.
Ja. Så det är ju euro. Det är ju det är uppenbarligen en väldigt eftertraktad bil och väldigt svår att få tag i.
Även om det är extremt mycket pengar som den kostar även då hos en auktoriserad återförsäljare, så är ju det största problemet precis som med klockor tilldelningen.
Precis.
Men i och med att säljaren då har sån nära relation och har gjort sig sen väldigt många år en relation med Ferrari, så har han då fått köpa den här bilen.
Vilket jag kan respektera också.
Ja, absolut. Det är inga som helst konstigheter, men det är så stora likheter mellan klockvärlden, tänker jag.
Ja, det här är ingen kritik mot hans smak. Jag menar, uppenbarligen har han ju fantastisk smak kring bilar, för det är väldigt mycket superklassiker. Det var väl en Mercedes Gullwing som också så här helt otroligt inslag i den här Ferrari tyngden, alltså det var mest Ferrari i den här samlingen, men det är ju inte heller en direkt trist bil att slänga in i samlingen.
Nej,
eller i
helt okej skulle man kunna säga. Men bilar var det.
Vi har fått mejl. Jag tycker vi fortsätter på den här inslagna vägen med fantastiskt härliga mejl som rör mycket fest och klädkod. Vi har ju varit inne på manschett. Vi har varit inne på med flera olika saker i tidigare mejl. Nu har vi fått en fråga som lyder: tja, ska jag på flera sommarfester där det står kavaj på inbjudan och ville kolla med er. Vad betyder egentligen klädkod kavaj idag? Är det att tolka som mörk kostym eller är det att tolka som bläser med byxa i annat tyg? Jag tycker det var länge sedan vi gick igenom, och det här är väl den vanligaste klädkoden nästan på fest och bröllop. Så varför inte sätta tänderna i den igen?
Det tycker jag att vi gör. Vill du kicka igång?
Vi kan väl börja med det uppenbaraste då, det mest glasklara. Det betyder alltså inte kavaj med byxa i annat tyg. Det är det enda som är...
Det är så roligt att det är så glasklart.
Nej, det är ju inte glasklart.
Jag förstår vad du menar.
Framförallt för, nu vet jag inte åldern på vår frågeställare, men för en yngre generation som inte växte upp med klädkod kavaj tidigare, vi kan väl tillägga det att klädkod kavaj historiskt betydde det som mörk kostym betyder idag. Därav problematiken. Förr fanns inte klädkod mörk kostym. Det fanns kavaj och det betydde att man hade mörk kostym, svarta skor, skjorta, slips. Väldigt enkelt. Idag har man av någon anledning valt att addera då mörk kostym för att förtydliga ännu mer vilken typ av tillställning det är.
Precis.
Det betyder alltså att kavaj innebär kostym, men så som jag väljer att tolka det och så som jag hävdar att det är, så betyder kavaj en större valfrihet i vilken kostym man har. Man har också lite större valfrihet om man vill ha någon ljus färg på skjortan. Och nu får jag nog kanske några på mig, men jag hävdar ju att ett sommarbröllop till exempel, eller en sommarfest, om man känner världen och de inte är väldigt konservativa och formella, så hävdar jag att man kan ha till och med mörkt bruna skor om man har en ljus kostym.
Jag skulle vilja sträcka mig så långt så att det är ju också så att vissa som bjuder in med klädkoden kavaj menar just kavaj. Och, men
då vill jag att man ska vara väldigt medveten om man lyssnar på det här och tänker bjuda in. Att då skriver man bläser eller udda kavaj.
Absolut.
I ett ord.
Men, alltså, men också att vissa, man behöver inte liksom börja karva sig i handlederna om man ibland, om man då kommer i så här, ibland kan det faktiskt vara de som skriver själva klädkoden som gör fel också.
Ja, absolut. Absolut. Men jag skulle nog säga att det säkraste kortet är att komma i kostym när det står
kavaj. Garanterat.
Sen som sagt, vill du ha en ljusblå skjorta istället för en vit? Vill du ha mörkbruna skor till din ljusa kostym, så tror jag att det är ett mindre stilbrott idag än vad det skulle varit för 30 år sedan. Men det är klart, mörk kostym, jag kan ändå på något sätt förstå, för att den är väldigt glasklar. Det förväntas en kostym i mörkt tyg, alltså då mörkt blått eller mörkt grått, inte svart. Svarta skor, vit skjorta och slips. Och det här är viktigt, för det tycker jag gäller även för klädkod kavaj. Alltså, står det kavaj, då har man även slips. Ja, det blir en sån otroligt stor skillnad på en klädsel om du har en kostym med uppknäppt skjorta. Och det är inte så att vi tycker att det är fult att ha uppknäppt skjorta. Det handlar bara om att då är man helt plötsligt på ett helt annat formellt plan. Då är det en ledig klädsel och då ska det stå informell eller då ska det stå någonting annat. Jag hade aldrig valt att gå på en tillställning där det står kavaj på inbjudan och inte ha slips. Det som är det bästa med det är att om du märker att 80% av gästerna inte har slips, då är ju det enklaste som finns att ta av sig. Det är värre när det är tvärtom.
Ja.
Att man saknar en slips och sen ser att alla andra har det. För det är faktiskt det viktigaste med en klädkod. Det är inte huruvida du exakt vet vad den handlar om, utan det är att alla ska vara bekväma och klä sig efter ungefär samma nivå. Så att ingen känner sig över- eller underklädd. Vi kan inte liksom uttrycka det nog. Det är inte snobismen att peka att någon har fel. Det är motsatsen. Så där har vi svaret kring kavaj. Bär kostym.
Så är det faktiskt. Och slips.
Och slips.
Och gärna från samarbetet,
ja,
mellan
verkligen
Oskar Jakobsson och Gentlemanualen.
Och där kommer
jag tillägga.
Det tycker jag är lite roligt. Vi har ju faktiskt fått möjlighet att liksom täcka inte bara olika situationer i livet, utan även olika stilpreferenser i vår slipskollektion. Så vi har de här mer konservativt, klassiskt eleganta mönstren och färgerna. Och sen har vi lite stökigare, lite mer pitti, lite mer 70-tal. Och jag hävdar ju att där får man ju hitta sig själv. Vem man är och hur pass... Jag kan tycka typ till exempel till klädkod kavaj där du har lite mer svängrum. Då kan ju slipsen vara ett utmärkt sätt att sätta den här personliga prägen på sin klädsel utan att kliva över eller kliva utanför normen. Du är fortfarande korrekt klädd, men din slipsknut framförallt, men också ditt val av slips kan ju visa på någonting, precis som en klocka kan eller ett par manschettknappar eller något sånt där.
Ja, jag kan inte sluta tänka på det här med likheten med klockor och bilar. Och jag tänker på Johan Lindeberg.
Ja, JL.
JL, ja, designen. Jag minns under de tidiga King-åren då Johan Lindeberg lanserade en kollektion som helt och hållet var inspirerad av just Lamborghini.
Jaha, väldigt märkligt nu när man tänker. Alltså det känns ju inte som en direkt koppling.
Nej, han hade haft en affisch på sitt pojkrum någonstans på en Lamborghini.
Mm.
Och det här fick då ligga till grund för en hel kollektion då.
Har du tänkt på att den här, vi har ju tidigare varit inne och nosat lite på vilket klockmärke skulle ett bilmärke vara och tvärtom. Alltså vilken är den mest naturliga kopplingen mellan. Där jag till exempel tycker att Rolex är Porsche, i alla fall Daytona är väldigt mycket Porsche 911 utvecklingsmässigt och sådär. Men jag har nog börjat svikta lite från att Patek skulle vara en Rolls-Rolls till att Patek är Ferrari. Om man ser till utvecklingen av bägge företag, alltså för Pateks gamla världen var kanske lite mer att bli för, det var inte så sportigt och lekfullt, men de senaste årtiondena har det ju snarare gått mer åt att, alltså om vi tittar på just tilldelning, efterfrågan, ikonstatus, allt det där.
Ja, det där är...
Och AP är väl väldigt mycket Lamborghini, även om jag tycker nog bättre om AP som varumärke än vad jag tycker om Lamborghini. Men det finns vissa likheter.
Ja, men det är väl lite som Hublot. Det fanns ett Hublot då och det finns ett Hublot nu.
Exakt.
Och det finns Lamborghini nu och sen så var det varumärket då. Och det är ju, de där generaliseringarna, jag älskar ju att generalisera, men de blir extra svåra när man tänker på,
ja, historiskt,
på historiskt versus nu, så att säga.
Idag skulle man väl nästan kunna säga att Richard Mille skulle vara typ en Bugatti eller någonting. Alltså så här, ganska svårburet, men väldigt så här värsting.
Ja, inom den respektive,
men det där är ju olika också. Alltså, det är ju väldigt svårt att göra den direkta
kopplingen. Ja, det är ju det. Men i nästa avsnitt så tycker jag att vi ska gå in lite på och titta lite på Lindebergs kostymtänk som de har.
Ja, just det. Det,
kommit, är kanske lite oväntat.
Nej, men det har kommit en liten nyhet. Eller nu, en liten fotbollskopplad nyhet.
Ja, men jag tänker att det tar vi i nästa avsnitt.
Så jag ska ju snart till Pitti också. Det får vi snacka om lite.
Det ska vi prata om.
Packa för Pitti.
Ja, det ska vi definitivt prata om. Det och Lindeberg.
Kul.
Tack för att ni har lyssnat.
Ha det så bra.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.